Vi befinner oss i en predikoserie utifrån Mika 6:8 som handlar om andlig fördjupning. Hur kan vi växa djupare i vår relation med Gud? Hur ser en mogen kristen ut? Och den här texten i Mika lyder ju så här. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och att du vandrar i ödmjukhet med din Gud. Och nu kommer vi till den sista delen när vi ska knyta ihop det här. Vi har talat om vad det innebär att göra det rätta. Att framförallt handlar det om att erkänna varje människas gudagivna värde och behandla alla enligt det värdet. Och kanske framförallt genom att ta sig an de utsatta och de marginaliserade. Vi lyssnade till Erika för ett par veckor sedan som pratade om vad det innebär att älska barmhärtighet. Och sen hade vi besök av Fredrik Lignell som också pratade om andlig fördjupning från ett litet annat håll, från Apostlagärningarna 22. Alla de här predikningarna finns på församlingens hemsida betaniakyrkan.nu. Har ni missat någonting så har ni möjlighet att gå in och lyssna i fatt både på de här predikningarna och på andra längre tillbaka. Och nu har vi kommit till det här, den sista frasen. Att vandra i ödmjukhet med din Gud. Vad innebär det? Och det är viktigt att komma ihåg att livet med Gud är ju en vandring. Där vi är på väg någonstans hela tiden. Ingenting står ju still. Utan allt förändras hela tiden. Så är ju livet och så är verkligheten. Och det kan ju kännas både jobbigt och spännande att det är så. Men det är ju ett faktum. Vi förändras hela tiden. Våra kroppar förändras hela tiden. Den hud som du har på din kropp nu är inte samma hud som du hade för ett antal år sedan. Utan på 7 år har ju alla dina celler i din kropp bytts ut. Så du är en helt ny människa. Det kan ju vara skönt att tänka på det ibland. På 7 år så har jag helt och hållet förnyats i alla mina celler och ersatts av andra. Du är inte riktigt samma person som du var igår. Och imorgon kommer du att förändras lite grann till. Och allting runt omkring oss förändras ständigt. Våra relationer förändras hela tiden. Och det gäller också vår relation och vår vandring med Gud. Vår relation med Gud är ju som en flod. Inte som en damm. Det rör sig ju åt ett håll hela tiden. Det står aldrig still. Och det innebär att antingen så växer vi åt rätt håll. Eller också växer vi åt fel håll. Det kan aldrig stå still. Om vi tror oss ha uppnått andlig mognad och tänker att nu är jag framme. Nu kan jag bara liksom lägga mig på den här nivån av andlig mognad. Då kan vi vara säkra på att vi inte har nått fram till andlig mognad. Vi är förmodligen på väg åt fel håll, vi vet bara inte om det. Paulus pratade ju om det här och Fredrik citerade det här. Som Paulus säger, jag sträcker mig mot det som ligger framför. Paulus hade ju mer erfarenhet av Jesus än någon av oss kan drömma om. Och han skriver det här mot slutet av sitt liv i Filipperbrevet. Som är ett av de sista breven. Han har mött Jesus personligen, han har fått sin kallelse av honom och fått sitt liv radikalt förändrat. Han har fått föra mängder av människor till tro. Sett mängder av under och tecken och mirakel. Han hade hört Gud tala med hörbar röst ett antal gånger. Hade blivit upptagen till tredje himlen, skriver han. För att få uppenbarelser av Gud själv. Guds ande vägleder honom hela tiden i hans arbete. Och ger honom bilder och drömmar och visioner. Han hade en väldig massa erfarenhet och upplevelse av Jesus. Och ändå säger han. Det här mot slutet av sitt liv. Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Jag vill lära känna Kristus, skriver han. Hans blick var riktad framåt. För han hade förstått att han var inte framme än. Det finns alltid mer att få. Han ville bli mer använd, mer lik Jesus. Och få se mer av Guds kraft verksam i sitt liv. Och så säger han i det här avsnittet när han skriver så här att så bör alla tänka som mogna efterföljare till Jesus. Alla som strävar efter det bör tänka så. Vilket betyder att för att vara andligt mogen så behöver du veta att du inte är mogen. att du inte är framme än. Och sträcka dig mot det som ligger framför. Och om vi lyfter in det i det här avsnittet som Mika talar om, så säger Mika att det är en vandring mot ödmjukhet. Att sträcka sig mot det som ligger framför. Ibland så läser vi ju den här bibelversen från Mika som att det här sista raden, att vandra i ödmjukhet med sin Gud, är något litet tillägg. Vi ska göra det rätta, vi ska älska barmhärtighet, och så är det liksom en fin fras på slutet. Men jag tänker att ödmjukheten är en förutsättning för de andra två. Våran förmåga att göra det som är rätt och att älska barmhärtighet förutsätter att vi börjar i ödmjukheten. Där vi kan lägga ner våran ambition och våran strävan efter att vara nummer ett. Efter att förverkliga oss själva och våra egna syften och drömmar. Så att vi sätter andra för oss själva. Att vi säger med Johannes döparen när han säger att Jesus måste bli större och jag blir mindre. Att vi slutar bygga på vårt eget lilla rike och istället bygger på Guds. Och det är ju det här vi hittar hos Jesus. Det är ju där han börjar. Och Paulus skriver så här i Filipperbrevet 2. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Och därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Jesus börjar ju i ödmjukheten. Han börjar med att klä av sig allting och lägga ner allt för våran skull. Och hans ödmjuka vandring ända till korset innebär ju att döden besegras av livet. Är det någonting som våran värld behöver så är det den typen av ödmjukhet, tänker jag. Självhävdelse och fåfänga och stolthet leder ju till att förakt möts med förakt. Att hårda ord möts med hårda ord. Att hat och våld möts med mer hat och våld. Vi ser det varje dag runt omkring oss. Men i ödmjukheten kan vi upptäcka att Guds rike har ett helt annat svar på de här sakerna. Och fungerar radikalt motsatt. På samma sätt som Jesu död är det som leder till liv, så är det ju bara ljuset som kan besegra mörkret. Det är bara kärleken som kan besegra hatet. Det finns ju oerhört mycket mer som vi skulle kunna säga om ödmjukhet. Vad det är och vad det inte är. Och jag tänker att vi får spara det till en annan gång. Och koncentrera oss på vad innebär att vandra i ödmjukhet. Och den här texten från Mika, bibelversen, är ju ett koncentrat av kristet liv. Som man kan lägga ut hur mycket som helst vad det här får för konsekvenser. Ungefär på samma sätt som när Jesus sammanfattar hela gamla testamentet i budet att älska Gud och älska sin nästa. Och i Romarbrevet 12 så har Paulus en liknande koncentrerad sammanfattning av ett kristet liv som lägger ut texten lite mer, men som är konkreta uppmaningar om att det här kännetecknar en mogen kristen. Och då skriver han så här: eran kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i eran iver. Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med de som gläder sig, gråt med de som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda för att umgås med de som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont, utan tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Och låt er inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Är det någonting som våran värld behöver, så tänker jag att det är det här. Vi ser en oändlig spiral där människor lönar ont med ont istället för att övervinna det onda med det goda. Men Paulus säger, låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Handla i motsatt anda. Det är det enda sättet att övervinna det. Och våran värld är i desperat behov av människor som har lärt sig det här. Tänk om vi skulle få se ledare i världen, politiska ledare, praktisera det här istället för tvärtom. Och nu tänker jag att jag ska ägna huvuddelen av den här predikan åt att berätta om en man vars liv är en fantastisk illustration på just det. Och om ni gick på BU förra året, så kan det tänkas att ni har hört den här berättelsen innan. Och var det så att ni var här då och inte lyssnade riktigt, så får ni en chans till att höra nu. Och det är inte den här mannen som egentligen är huvudperson, men berättelsen börjar med honom. Han heter Johnny Lee Clary. Han föddes 1959 i det amerikanska södern och växte upp i en väldigt rasistisk miljö. När han var 5 år gammal så såg han för första gången en svart människa. Han var ute och åkte i bilen med sin pappa och fick syn på en man som kom ut från en mataffär med sina varor och som hade svart hy. Och han ropade till sin pappa, titta, där är en man täckt av choklad. Och pappan svarade inte skämtsamt på något sätt, utan med en röst fylld av förakt och hat, att det där, min son, är inte en människa täckt av choklad, utan det där är en neger. Och där och då, beskriver Johnny senare, föddes det första fröet av hat i hans unga hjärta. Och han omgavs av människor som levde i det här hatet och spydde ut det över svarta människor i tid och otid, och som lärde honom att också hata dem. Han hörde sin farfar säga att en bra neger är en död neger. Han hörde sin farbror berätta om att han var medlem i ett exklusivt brödraskap som kämpade för ett rent och fint samhälle och som kallade sig Ku Klux Klan. Och han skröt om att han hade skjutit ihjäl en svart man en gång, och därigenom hade han gjort samhället en tjänst. Och han växer upp, Johnny, mitt i det här. Mitt i kampen för fri och rättigheter för de svarta i USA. Det var mycket upplopp, det var mycket våld. Och hans hemmiljö var ju inte på något sätt unikt. Utan det delades ju av de flesta barn som växte upp i en vit familj i den amerikanska södern på den här tiden. Vilket gjorde ju att det omgivande samhället också bekräftade hans familjs attityder och handlingar. Johnnys mamma var en country-sångerska som hade kastat bort sin talang på alkohol framför allt. Hon var ständigt otrogen mot sin man och hela familjen visste om det. Vilket ledde till ständiga bråk i hemmet. Det var en krigszon där hemma. Johnnys äldre bror stod inte ut, utan tog värvning i armén och åkte till kriget i Vietnam bara för att komma bort från det här. Hans syster gjorde likadant, inte åkte till kriget, men hon flyttade iväg när hon var 16 av samma anledning. Kvar fanns Johnny och hans lillebror i den här miljön som var outhärdlig. Och mammans livsstil körde familjens ekonomi i botten, och till slut lämnade hon sin man för gott för en annan man när Johnny var 11 år. Och pappan var helt nedbruten, utfattig och hotade att ta sitt liv. En kväll så stod pappan i dörren och hade ett högljutt bråk med en av sina grannar. Och pappan hade en pistol i handen som han hade tömt på patroner, men han visste inte att det låg en kula kvar i loppet. Och den här grannen hetsade pappan och sa, du vågar inte trycka av. Du har inte modet att skjuta dig själv. Och till slut så gör pappan det för att visa att han vågar visst. Och Johnny står i hallen några meter bakom sin pappa och ser honom skjuta huvudet av sig själv. Efter det så flyttar mamman tillbaka in i huset med sin nya man och sa åt Johnny att packa upp sina saker och dra. Vi vill inte ha dig, sa de. Hans lillebror hamnade hos deras morfar och Johnny ville gärna följa med dit, men han fick inte. För hans morfar sa, jag tar den skötsamma pojken, den dåliga vill jag inte ha. I hans ögon så var Johnny den dåliga pojken. Han var 11 år. Så de sätter honom istället på en buss till Kalifornien där hans syster bor. Och säger åt honom, du får åka dit, du får bo med dem. Och hans syster hade lämnat en man som hon hade varit gift med och som hade ersatts av en annan man som var 20 år äldre än henne själv och som langade droger. Och han la beslag på alla deras pengar för att sköta sitt eget drogberoende och misshandlade både hans syster och Johnny. Så där levde han nu. I ett av de tuffaste områdena i Los Angeles. Han mobbades i skolan för att han var en lantis från södern. Han hade inga vänner, inga pengar, ingen framtid. Övergiven av sin pappa som hade lämnat honom, av sin mamma som inte ville veta av honom, av sin morfar som inte ville ha honom och av sin syster som inte kunde skydda honom och ta hand om honom. Och så en dag när han sitter hemma, han orkar inte gå till skolan, han tänkte jag orkar inte ta emot mer stryk. Så sitter han själv framför tvn och då dyker det upp ett ansikte på en man som heter David Duke i tv-rutan. Och David Duke var Grand Wizard för Ku Klux Klan. Det här är inte David Duke, utan det här är Johnny Lee Clary så småningom. Men David Duke, han hade ett eget program i tv där han försökte rekrytera människor till Ku Klux Klan. Och Johnny satt där och fångades av hur mycket som kändes välbekant i det som David Duke sa. Han hade ju hört precis samma saker sägas av hans pappa och farfar och farbror hemma i Oklahoma. Han sa, är du trött på att vara nedtryckt av andra? Är du trött på att minoriteter i vårt land förtrycker oss och tar våra jobb? Och han satt där och kände, ja, det är ju. Och det här känns som hemma. Så han skrev ett brev till David Duke och berättade om sin situation. Och några dagar senare så fick han ett kuvert på posten med ett svar och en massa böcker som präglades av hat. Och det här budskapet präntades in i Johnnys unga hjärta. Om att vi står för ett förfall i vårt land. Vi kommer gå in i en mardröm med upplopp och motsättningar. Alla vita kvinnor kommer bli våldtagna av svarta män. Och alla vita män skulle mördas om de inte håller ihop. Och han började drömma mardrömmar om att sådana här saker skulle hända. Om att arga svarta män satte eld på staden där han bodde. Och hela hans liv präglades av det här hatet som från början grundade sig i rädsla. Och så knackade det på dörren en dag. Och där står det en okänd man och säger att jag har blivit personligen skickad hit till dig av David Duke som är ledare för Ku Klux Klan. Och vi har kommit hit för att tala om för dig att du är smart och skarpsynt. Du har framtiden för dig. Och ingen hade någonsin sagt någonting sånt till Johnny. Alla hade bara talat om för honom att han var dum och oduglig och inte kunde göra någonting. Men den här mannen förklarade för Johnny att du behövs i Ku Klux Klan. Vi har en plats för dig. Vi kan bli din familj som tar hand om dig och som beskyddar dig. Och du kommer bli ledare en dag. Och Johnny tyckte att det här låter ju fantastiskt. Så han bestämde sig för när han var 14 år att bli medlem i Ku Klux Klan. Och satsade helhjärtat på att engagera sig där. Han läste allt han kunde komma över av den typen av litteratur. Och sen flyttade han tillbaka till Oklahoma några år senare. Och fortsatte delta i alla olika samlingar runt om i södern. Dit David Duke åkte för att elda på hatet som redan fanns. Och de utnämnde honom så småningom till David Dukes personliga livvakt. För att de gillade hans attityd och hans oräddhet. Men på nära håll så såg Johnny en annan sida av David Duke som han inte hade sett innan. Inför folk så talade han ju öppet om att vi vita, vi är kristna Och vi lever efter Bibeln och vi har ett uppdrag från Gud att bevara den vita rasen och bevara USA kristet. Och han talar om att anledningen till att jag gör det här är för mina fru och mina barn och för deras framtid. Men så fort strålkastarljuset försvann så såg Johnny en annan sida av David Duke. Han omgav sig med en massa olika kvinnor. Han levde inte alls som han lärde. Och Johnny tänkte, vilken hycklare. Och eftersom han var orädd så kunde han inte hålla sig till slut, utan han sa det till honom, vilket ledde till slagsmål. Och att Johnny följde med en annan ledare som lämnade den här delen av Ku Klux Klan och startade en annan avdelning. Och helt plötsligt så var Johnny en offentlig talesperson för klanen. Han gav presskonferenser och tv-intervjuer och blev ett känt namn för Ku Klux Klan i södern. Vilket också innebar att han var en av de mest fruktade och hatade människorna. Och i det läget blev han uppringd av en radiostation som inbjöd honom att komma till deras program. De sa att han skulle få två timmar på bästa sändningstid för att prata om Ku Klux Klan. Och han tänkte, nu kommer min stund. Nu kommer min chans. Nu ska jag få presentera sanningen inför hela nationen. Och han kände sig så oerhört viktig. Vad de inte berättade för honom var att de också hade bjudit in en svart pastor som var ledare i medborgarrättskampen och en personlig vän till Martin Luther King. Och när det gick upp för honom att han också skulle vara där och att de skulle debattera med varandra, så blev han så oerhört arg och tänkte dra sig ur programmet. Så tänkte han, då kommer alla säga att jag är rädd för att åka och för att möta min motståndare. Så han åkte. Alla andra svarta människor som han hade kommit i närheten av innan hade varit arga, hatiska, militanta svarta. Sådana som dök upp på klanens offentliga samlingar för att protestera och för att slåss. Så han var inställd på att det var det han skulle möta. Han förberedde sig på att slåss om det skulle bli nödvändigt. Men så öppnas dörren till studion och in kommer den här mannen. Wade Watts. Och han kommer in och ler och sträcker fram handen mot Johnny och säger, god dag Mr. Clary. Jag är pastor Wade Watts och jag har kommit hit idag för att berätta att jag älskar dig och att Jesus älskar dig. Och han blev så chockad så att han inte tänkte på vad han gjorde. Så han sträckte fram handen och tog Wade Watts hand. Och så kom han på vad han gjorde och ryckte tillbaka sin hand. Enligt klanens regler fick man inte vidröra en svart människa, för då blev man ju förorenad. Så han stod där i chock och tittade på sin hand. Och Wade Watts säger, var inte orolig Johnny, det färgar inte av sig. I ett försök att återfå fattningen så började han slunga förolämpningar mot Wade Watts. Som bara svarade med, Gud välsigne dig Johnny. Jag hatar dig, skrek han. Ja, men Jesus älskar dig, sa Wade Watts. Och sen började debatten. Och Johnny gick på om hur raserna skulle hållas åtskilda, hur den vita rasen var överlägsen den svarta. Och Wade Watts bemötte honom hela tiden lugnt och kärleksfullt och med argument som fullständigt raserade allt han sa. Och till slut blev han så frustrerad så att han lämnade studion och gick ut därifrån. Och då gick Wade Watts efter honom och ropade, vänta, det är någon jag vill att du ska träffa. Och så kom hans fru fram och hon bar på en liten bebis. Och så sa Johnny, det här är en av dem. Eller så sa Wade Watts till Johnny, det här är en av dem som du hatar Johnny. Den här lilla flickan föddes av alldeles för unga föräldrar som inte kunde ta hand om henne. Hennes mamma var vit, hennes pappa var svart. Och mammans föräldrar sa, vi tar inte hand om något svart barn i det här huset. Och pappans föräldrar sa, vi tar inte hand om något vitt barn i det här huset. Så den här lilla tjejen var inte önskad någonstans på grund av sin hudfärg. Så vi erbjöd oss att ta emot henne. För vi ser inte en svart eller vit flicka, utan vi ser ett litet barn som Gud älskar och som behöver en familj. Så vi har adopterat henne. Och nu vill jag att du tittar henne i ögonen, Johnny. Och talar om för henne varför du hatar henne. Hon hatar absolut inte dig och inte någon annan heller. Och Johnny tittade ner på den här lilla flickan i famnen som sprack upp i ett leende mot honom. Och ett tag så kändes det som att hans hårda fasad höll på att rämna. Men så stod han emot Och så gick han därifrån med bestämda steg. Och när han går mot dörren så hör han Wade Watts ropa efter honom. Johnny, det finns ingenting som du kan säga eller göra som kan få mig att hata dig. Utan jag kommer älska dig och be för dig vad som än händer. Vare sig du gillar det eller inte. Så Johnny fick med sig klanen på att börja trakassera Wade Watts. De samlades utanför hans hus i kåpor med brinnande kors. Och då kommer Wade Watts ut på verandan och säger: har ni tillräckligt med korv och marshmallows i eran grillfest, eller vill ni att jag ska hämta någonting? Och en annan gång så marscherar de runt hans hus i sina kåpor och skrek och härjade. Och då kommer han ut igen och säger: vad gör ni här nu? Halloween är 4 månader bort. Jag har inget godis till er nu. Vad de än gjorde så kunde de inte skrämma honom. De försökte bränna ner hans kyrka utan att lyckas med det, men det var inte långt borta. Och en dag så ringer de upp Wade Watts. Johnny ringer upp honom med sina kompisar runt omkring, förställer rösten och hotar honom och säger: du behöver vara riktigt rädd, för vi bevakar dig och vi vet vem du är, men du vet inte vilka vi är. Johnny, min vän, sa han, vad hedrad jag är att du ringer, att du tar dig tid att ringa till mig. Och nu ska jag be för dig. Och så börjar han be för honom att Gud skulle tränga igenom mörkret, och han blev livrädd och slängde på luren. En kväll så får de ett meddelande om att Wade Watts sitter på en restaurang i stan. Så de åker dit och kliver hotfullt in hela gänget genom dörren och ställer sig runt hans bord. Och Johnny spänner ögonen i honom och säger: vad du än gör med den där kycklingen på din tallrik, det ska vi göra med dig. Då reser sig Wade Watts upp, tar kycklingen i sina händer och så kysser han den. Och hela restaurangen börjar skratta, och även Johnnys kompisar kan inte hålla sig. Så de går därifrån skamsna. Och efter det besvärar de inte honom igen. De följande åren präglas av tvivel och misstankar och konspirationer. Johnny har klivit upp som ledare för hela Ku Klux Klan i USA, Imperial Wizard. Och det är därifrån den här bilden är. Han försökte ena en väldigt splittrad rörelse och många misstrodde honom. Och han var jagad av polisen och FBI och började samtidigt ifrågasätta och tvivla väldigt mycket på det som klanen lärde. En del av de sakerna som Wade Watts hade sagt till honom ville inte riktigt lämna hans tankar. Och han började titta på en kristen predikant på TV som också fick honom att börja tvivla på det han höll på med. Och till slut blev trycket så stort på honom från alla håll att han bestämde sig för att kliva åt sidan som ledare för Ku Klux Klan. Och nu var han helt ensam. Han försökte skaffa jobb. Han försökte hitta vänner och nya relationer, men hans förflutna kom hela tiden ifatt honom. Och till slut så var han utblottad med hot om vräkning, ensam och avskydd som pesten överallt. Och så sitter han där i sin lägenhet och så börjar han tänka på sin pappa. Och hur han hade lämnat det här livet. Han tänkte: det är lika bra att jag gör samma sak. Mitt liv har inget som helst värde. Så han hämtar sin pistol, men innan han hinner trycka av så faller hans ögon på en bibel som låg i hans rum. Så han stirrar på den ett tag och tänkte: det är alldeles för sent för mig att börja läsa bibeln nu. Med tanke på allt det jag har gjort, alla hemska saker jag har varit med om, det finns ingen räddning. Men han kunde inte slita blicken från bibeln, och till slut plockar han upp den. Slår upp den på måfå och landar i Lukas 15. I berättelsen om den förlorade sonen. Och så börjar han läsa. Och han känner så väl igen sig i berättelsen om den här unge mannen som har slängt bort allt. Och nu befinner sig nere på botten. Han tänkte: det här är jag. Jag är lika smutsig och nedbruten som sonen i den här berättelsen. Och så läser han om hur sonen vänder hem igen. Med hopp om att om möjligt få jobba åt sin pappa för att kunna äta. Men att pappan springer honom till mötes och tar in honom som son igen. Och han läser det om och om igen. Medan tårarna rinner för hans kinder och tänker: det kanske inte är för sent. Man kan få komma hem igen. Och så böjer han knä i sin ensamhet i sin lägenhet och ber till Gud om hjälp om att kunna få ordning på sitt liv. Och nästa morgon ringer telefonen. med ett erbjudande om ett jobb. Och han tänker, Gud har hört min bön. Så han börjar gå i kyrkan och tar tag i område efter område i sitt liv med Guds hjälp. Och han börjar känna hur Gud börjar tala med honom om att du borde predika. Du borde dela med dig av dina erfarenheter om vad hat gör med en människa. Och så kommer han att tänka på Wade Watts. Det var ju han mer än någon annan som hade planterat det här fröet som nu hade slagit rot i hans hjärta. Så han ringer upp Wade Watts och frågar, kommer du ihåg mig? Johnny Lee Clary. Om jag kommer ihåg dig, sa Wade Watts. Jag har bett för dig i åratal. Jag har aldrig slutat be för dig. Och så berättar Johnny vad som har hänt nu. Att han har blivit en kristen, att han känner en kallelse att tala och predika. Och då frågar Wade Watts, har du predikat någonstans än? Nej, det har jag inte gjort. Då ska du komma till min kyrka, sa han. Och så ska du hålla din första predikan där. Och det gjorde han. I samma kyrka som han nästan brände ner för ett antal år sen. Och som uteslutande bestod av färgade människor. Där höll han sin första predikan. Mot slutet av predikan så ger han en inbjudan. Finns det någon här som vill ta emot Jesus i sitt hjärta? Och då går en ung flicka fram, 14-15 år gammal, och säger till Johnny, jag vill lära känna den Jesus som du känner. Och han ber med henne och hon tar emot Jesus. Och efter mötet så kommer Wade Watts fram till honom och säger, kommer du ihåg första gången vi träffades i radiostudion? Kommer du ihåg den lilla bebisen som du träffade där? Det var henne du just fick be tillsammans med. Sen reste Wade Watts och Johnny Lee Clary runt i 7 år tillsammans och predikade om försoning och Guds kärlek. Tills Wade Watts avled i december 1998. Och när han låg i sin sjuksäng så hörde hans döttrar utanför där de stod i rummet bredvid hur han säger helt plötsligt, tack så mycket, när han ligger där i sin säng själv. Så de går in och frågar, vem är det du pratar med? Och då sa han, jag talar med Jesus. Han sa att han skulle ta mig hem. Och strax därefter kom en sköterska in och frågade, vad vill du ha till frukost imorgon, Wade? Och då sa han, det spelar ingen roll, för jag kommer inte vara här. Utan Jesus har lovat att han ska ta mig hem. Och han avled samma natt. Johnny frågade honom en gång, hur kunde du älska mig tillbaka när jag hatade dig så mycket? Och då svarade Wade Watts att du lärde dig hat från din pappa. Men jag lärde mig kärlek från min. När Wade Watts begravdes så höll Johnny Lee Clary begravningstalet. Och så uppfyllde han ett löfte som han hade gett ett antal år tidigare. När han avslutade det med att gå fram och kyssa sin bästa vän på pannan. Wade Watts är ett fantastiskt exempel på en människa som vandrade i ödmjukhet med sin Gud. Och det finns en sån enormt förvandlande kraft i det. Hur han nästan på egen hand med Guds hjälp rev ner den mäktiga Ku Klux Klan. Låt oss sträcka oss mot det som ligger framför. Och kanske framför allt mot ödmjukheten. För det är den som leder oss till att göra det rätta. Och att älska barmhärtighet. Och världen längtar desperat efter den typen av förvandlande kraft. Amen.